Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkommen till podden. I dagarna börjar årets julkalender på SVT. Det här är en tradition som, liksom Kalle Anka och hans vänner firar jul, firar 60 år i år. Och vilken tur då att jag fick prata med författaren till en sprillans ny bok om hur allt började och vad vi har fått se under de här åren. Det blir ett samtal som innehåller både Ted Gärdestad och vykort från Staffan Westerberg. Så vi kan nog inte vänta längre. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Julkalendern i Sveriges Television såg dagens ljus 1960 och har sedan dess skänkt glädje till barn och vuxna. Den första kalendern hette Tittele Ture och under åren som gått har julkalendern skapat tittarsuccéer, upprördhet, granskningsnämndsanmälningar och eviga uttryck som Göta Petter. Den som ska berätta för oss om julkalendern genom tiderna är Caroline Cabot. Hon är frilansande kommunikatör och journalist med lång erfarenhet inom barnlitteratur och kultur. Caroline har precis släppt boken Julkalendern genom tiderna. Varsågoda, allt du vill att veta om julkalendrarna med Caroline Cabot.
Hej Caroline, välkommen till Allt du vill att veta.
Tack så hemskt mycket.
Jag sitter med din nya bok framför mig, Julkalendern genom tiderna. Hur började egentligen det projektet?
Det började i ljudform från allra första början faktiskt. När jag pluggade så var jag engagerad i studentradion, Radio AF i Lund. Och var med i ett program som hette Töntar tänker, var med och skapade det. Och då så hade alla olika nördämnen, det var Harry Potter, det var Lord of the Rings, allt sånt. Och jag bara, det är december, jag gillar julkalendrar, kan jag få göra ett inslag om det? Så då ringde jag upp Axel Suber som spelar huvudrollen i Kasper i Nudodalen, som är en av mina favoritkalendrar. Och hörde lite sådär, vad gör du idag? Det här var ju 15 år sedan nu och så. Och det var jättekul. Och så kände jag att, men det är så mycket mer jag undrar. Spökade på Greveholms slott på riktigt? Hur utformade de kostymerna till Selmas saga? Och så började jag att göra en egen poddidé på det. Så då blev det Nördarnas jul. En julkalender om julkalendrar hette den. Så var det liksom 24 olika avsnitt om 24 olika julkalendrar med 24 olika intervjupersoner som jobbade med olika saker i de här olika produktionerna.
Mm. Och det här är grunden till hela boken, kan man säga.
Ja, det är det som sen då har speedat på oss. Nu har jag pratat med 50 olika kreatörer från de här 24 originals då.
Just det. Men hur gammal var du när du såg Kaspar i Nudodalen?
Du, är du bra på att räkna?
Ja, om det är enkel subtraktion och addition så ska jag nog klara
det. Det är det, okej. Okay. Ja. Vi löser det här matteproblemet då. Ja. Om jag är född 91 och den kalendern gick 2001, vänta, är det 10 år då?
Ja, jag tänkte att du skulle lösa det själv nästan. Jag kan ju säga till lyssnarna redan nu att du är bättre på att skriva än på att räkna.
Ja, alltså det är så himla sant. Jag har sån här sifferdyslexi, tror jag. Så varje gång de frågar mig om årtal, jag bara, vänta här nu. Ja, det var det, den sändes nu igen.
Alltså, en tes är att man älskar den julkalender mest när man kanske var just i 8, 10, 12 års åldern.
Ja,
och
precis.
Jag älskar ju Stjärnhuset med Siv Ruud och Johannes Brost.
Och var du då i 10-årsåldern också? Ja, men det kanske är den magiska gränsen.
Jag tror lite grann det.
Ja, jag skyller ofta på att jag har två yngre systrar till alla kalendrar för att jag liksom tycker om dem. Där det var lite för sent för mig att tycka om kalendrar egentligen.
Okej.
Okay, rent sådär cool-mässigt.
Mm. Mm. Men du, när börjar hela det här idén om att göra en julkalender i tv?
Ja, det kom ju från allra första början från Tyskland, där de här papperskalendrarna tog form. Enligt legenden så var det en liten pojke där som längtade till julafton, så gick och väntade och väntade. Och hans mamma tänkte att ja, men jag ska förkorta det här väntandet med en kakkalender som hon hittade på. Där hon la ut 24 stycken kakor på liksom en färgglad bit kartong. Och sen så när pojken Gerard Lang heter den... När han växte upp så skapade han de första papperskalendrarna. Och det här spred sig till Sverige och var en grej här. Och 1957 så var det en radioproducent som heter Rolf Bergström som var inne i en bokhandel. Det var oktober och det kom in några försäljare som skulle sälja sådana här papperskalendrar. Och då fick han idén att säga, ja, men det här kanske man skulle kunna göra för radio. Så då bjöd han in liksom en skara barn som kom till radiohuset och pratade om julen, sjöng julsånger och ja, hur de förberedde sig och vad de såg fram emot och så. Så då var det ett sånt 5-minuters program i radio och sen då några år senare så plockade TV upp idén och tänkte vi vill vara med på adventskalendertåget.
Just det. Den första kalendern då 1960 hette Titel i Ture och handlade om en liten tomtenisse som öppnade... luckor. Vad är det tittarna får se det här första året 1960?
Ja, och då är det en sån mysig studio där de har byggt upp ett adventshus, som de kallar det, som ser ut som en kuliss av en stad.
Vad konstigt. Det tycks inte bo med en enda människa i huset.
Där dörrar och fönster får lov att bli luckorna. Så då öppnar Titel i Ture, som spelas av Victoria Kahn, de här olika luckorna. Och så kommer det ut någonting, en överraskning. Det kan vara en gåta, en gäst. Hon berättar, hon är med i boken och intervjuar henne. Hon berättar att en gång kom det ut liksom en liten riktig levande ponnyhäst. När de hade pratat om hur man gjorde dalahästar. Så ja, allt möjligt kunde dyka upp bakom luckorna.
Mm. Jag tittar på lite så här, fragment på Öppet arkiv.
Ja.
Och på YouTube. Men det känns ju lite styltigt där i början. Det är inte superflödigt, eller?
Ja, och hon berättade också att det var verkligen så här... Och hon tyckte det var så läskigt första avsnitten också. Hon var bara 6 år gammal och skulle stå och liksom, ja, men ändå leda ett program vidare. Men ja, det är ju de allra första kalendrarna känns lite så. Man ska liksom ändå lära sig någonting. Det är liksom, nu har vi en rebus och dagens, alltså vad heter det? Namnsdag. Mm. Namnsdagen idag är Assar. Nu ska vi lära oss om hur det är. Alltså, och att det ändå fanns en liten pedagogik. Tanke bakom mycket.
Just det. En annan grej som återkommer senare också som en kul feature i julkalendern är det här med att kalendern i sig kan bli något spännande. Ett objekt. Alltså redan 1963 skriver du i din bok att den tänkande brevbäraren, då kan man liksom vika ihop den här kalendern som då är ritad av Ilon Wikland, klassisk då Astrid Lindgren illustratör. Så att det blir som ett fantastiskt kvarter med liksom med massa fönster som är luckor och sådär.
Precis, och där illustrerar där hon då har gjort radiokalendern på ena sidan. Så då är det radiogatan, tror jag, och så tv-gränd, eller om det heter tvärtom. Men om man kan sätta den här kalendern ovanpå en lampa så att också motiven bakom luckorna syns extra starkt. Jag tycker det är så gulligt också.
Ja, det håller ju fortfarande. Det är otroligt fint faktiskt.
Ja, visst.
Ja. Undrar om det är så här, om de går för stor svindlande summor på att Tradera, den här gamla kalendern.
Ja, alltså, jag blir ju väldigt sugen. Jag har ju fortfarande inte sett så många av dem in real life. Och det är ju, det har ju blivit, med det här projektet har det blivit min dröm i livet.
har du hört talas om någon som samlar på fysiska julkalendrar?
Du, jag letade faktiskt så mycket inför det här projektet. För jag ville gärna ha någon som var samlare. Men lyckades inte hitta någon som hade tillräckligt många. Att den personen var bekväm att ställa upp i en bok med att berätta.
Men det är kanske en shoutout till våra lyssnare. Om ni betraktar er som professionella julkalendersamlare, hör av er då till Caroline.
Supergärna, kommer jag på studiebesök.
Ja. En game changer i berättande när det gäller julkalender är väl ändå Teskedsgumman från 1967?
Ja.
Eller heter den en gumman som var lite som en tesked?
Jajamän, det var originaltiteln, och sen så blev hon Teskedsgumman med hela svenska folket.
Just det, baserat på norrmannen Alf Preussens populära bok. Det här händer ju någonting alltså med dramaturgin och liksom genomslaget, eller hur?
Ja, verkligen. Då visade det sig i en tittarundersökning att förutom de här 500 000 barnen som följer programmet varje dag, så är det också 2 miljoner vuxna tittare som skyndar sig hem från jobbet för att se Birgitta Andersson klättra ur de här kaffepannorna och hitta på råd när hon har blivit liten.
God morgon, min herre! Och ja.
Vad är det?
Vad är det frågan om, min herre? Aldrig sett den här gumman förr.
Och det var nog mycket det fick liksom media att börja prata om det här, när det visade sig att oj, det är fler som ser det här. Det här kanske är något viktigt, att det blev lite den stämningen. Men jag tänker, ja, det måste varit häftigt att se. Ja, men det var helt nytt, där chroma key-tekniken, att kunna göra en människa liten på tv.
Just det som kallas för green screen idag.
Ja, men exakt.
Ja. Men då använder vi det helt svenska ordet chroma key istället.
Chroma key, yes.
Men om du tittar tillbaka på julkalendrarna från 60-talet fram till idag, kan du se några andra trender? Hur formatet har förändrats och hur det har liksom förändrats i samklang med samhällsdebatten och samhällsklimatet?
Ja, men jättemycket. Jag tror, ja, men för det allra första, liksom hur formatet har förändrats är väl kanske, det har ju hållit sig ganska likadant. Mm. Men det första är väl ändå att man tänker ju att det som ändå är kriterierna för en julkalender är 24 luckor i papperskalender, 24 avsnitt. Men sen så visade det sig att den första adventskalendern, och de i många, många år började sändas på den första advent. Så då kunde det vara liksom allt från 22 till 28 luckor. Och så många avsnitt då. Så den kunde dra igång typ 3 december istället. Så det är ju en av de förändringarna som blivit i formatet. Och vad sa du mer? Samhälls...
Ja, hur man kan se att julkalendern då görs 73 eller 86 eller...
Just det. Ja, generellt nu då så tycker jag mig se i de här allra första från 60-talet hur den här pedagogiken gör sig påmind. Det är de här rebuserna och så i titeliture. Sen så kommer 2 kalendrar, en som heter Tomtefamiljen i storskogen och en som heter Julbåten Juliana. Och där båda är geografilektioner verkligen. Så den ena tar sig an Sveriges landskap, det är som en Nils Holgersson-resa, fast där 3 tomtebarn åker runt i en helikopter, som är väldigt modernt och häftigt på den tiden. Så det är liksom, ringar in 60-talet lite tycker jag. Och sen 70-talet så kan man se hur en mer realistisk bakgrunds, alltså en fond nästan, gör entré. Så att innan har det varit lite mer sagoaktigt, men här så blir det mer liksom höghus och det blir betong och den här vardagen visas upp på ett annat sätt. Även om det fortfarande är mycket magiska inslag, så är det något som är nytt på 70-talet i just kalendersammanhang. Och sen 80- och 90-talet så blir det att det går mer och mer mot underhållningshållet egentligen. Och jag tror det är mycket, ja, men på grund av liksom ökad konkurrens, det blir fler kanaler och så. Så att liksom för att stå ut, att man går mer mot familjeunderhållning som ska vara, engagera hela familjen och vara för alla.
Just det. Men kan man också se kopplingar av när Harry Potter var som störst till exempel? Eller liksom ökar inslaget av magi i julkalendrarna då? Eller?
Du, det är en bra fråga. Jag tror det har varit lite, nej, det har nog hängt med ganska mycket magin, fast år efter år. Jag tänker på det. Alltså,
det kanske inbyggt i så här julen och barn. Alltså, det är lätt att ta till det här magiska för att skapa spänning kanske.
Ja, jag tänker att människor har liksom en benägenhet att vara lite mer öppna för att vilja tro på magi och mirakel kring juletid. Så det kanske är det som gör att den har fått vara med även i de kalendrarna som så. Ja, men typ 1969 så gick Hercules Jonssons storverk som regisserades av Tage Danielsson. Och då var det verkligen så, du vet. De bodde i hyreshus och det var så vanlig, modern familj, modernt snitt lite så. Men att det fortfarande fanns det magiska inslaget att pappan och sonen i familjen byter plats. Och sonen kan utföra storverk när de har bytt plats. Så att ja, så det känns som magin ändå har funnits med.
Just det. En annan liksom, trend man kan se som återkommer, det är ju de här litterära förlagorna. Det är ju alltså Teskedsgumman, Mumintrollen, Sune, Pelle Svanslös, Ture Sventon, Pettson och Findus, Lasse-Maja. Alltså det verkar också vara ett framgångskoncept att ta en populär barn- eller ungdomsbok och göra julkalender av.
Ja, punkt.
Vi går vidare.
Nej, men jag håller med dig. Alltså, många av de som jag tycker är riktigt, riktigt bra har också liksom böcker som förlagor eller blir bok i samband med julkalendern. Så ja, jag tror när det finns liksom en story som är verkligen genomarbetad och liksom uttänkt och kanske att man också som barn känner igen den här figuren, då kanske det är lite extra kul att titta. Hur ska det bli på TV nu när jag har läst om den här karaktären? Mm.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vilka kalendrar skulle du säga har blivit de mest älskade under åren som har gått?
Ja, alltså det är också så här, det känns som varje generation har sin kalender lite. Men ja, det är ju definitivt Teskedsgumman i alla fall som fortfarande håller sig på de här listorna över vilken är den bästa julkalendern genom tiderna. Och sen tycker jag också Trolltider är verkligen en sån, om de här små trollen som bor i skogen och hjälper människorna.
Ja, du lovade ju att du skulle sticka en luva åt mig. Du lovade det ju.
Ja, men det får jag göra sen.
Ja, men
först så måste jag reda ut en annan härva.
Och det är också, det är kul för det är liksom Birgitta Andersson som spelar huvudrollen i Teskedsgumman gör ju det även, eller hon är också med i Trolltider.
Just
det. Det är samma regissör och även Eva Rydberg är med, så jag bara, det är något med de där alltså.
Just det, och Eva Rydberg har varit med också senare.
Jajamän, ja. Hon var väl med senast 2017 tror jag, Jakten på tidskristallen.
Just det.
Och för min egen generation Ja, men det var en kompis som sa, jag tror vi alla var överens om att det är Greveholm som är vår kalender. Du kan inte säga något annat här nu. Så jag vet inte.
Men mysteriet på Greveholm kommer 96-97 någon gång.
Ja, precis. 96. Så, att, så det finns ju många som är väldigt älskade. Och jag tror, ja, det beror på lite när man är född. Vilken är din generation, tycker du? När du bara, out of the blue.
Ja, men jag, alltså, egentligen så är det väl Trolltider då.
Ja.
Även om jag gillade Stjärnhuset mer. Men jag kanske var lite mer indie då.
Ja, men precis. Gillade astrologi innan det var coolt.
Ja, precis. Precis. Men om man ska liksom vända på det då. Vilka har varit mest ifrågasatta, kritiserade? Eller finns det några liksom riktiga såna här frågeteckenkalendrar?
Ja, men jag tror det är samma sak där lite. Man kan liksom se tidsandan, och vissa som har fått kritik kanske inte alls hade fått det idag, och vice versa. Så ja, men till exempel Trolltider fick ju liksom den sändes i repris, den var så pass omtyckt att den fick förfrågan om att bli kalender igen, så den sändes en gång till i samband med en trollkalender hade de, där Ebbe Schön berättade, som en folklivsforskare, berättade om olika folktroväsen och sådär. Och då blev det en jättedebatt som tog sig liksom hela vägen till riksdagen om utformningen av den här papperskalendern, att det var okult och så vidare. Så det är spännande hur en kalender som är så älskad å ena sidan också kan få en jättediskussion kring sig. Mm. Men annars så tänker jag på Broster Broster från 71, som handlar om en familj, familjen Wikmansson. Ludde och Linda heter föräldrarna. Och de flyttar ut på landet för att sälja julgranar och kämpar för miljön och mot köphysteri och sådär. Och där mamman i familjen då är gravid och hon ska föda. Kanske blir det på själva julafton. Så de kallar det här barnet i magen för Broster. För de vet inte om det ska bli en bror eller en syster. Så det blir Broster. Och den fick ju jättemycket storm kring sig på många sätt. Och då var det liksom...
Jag menar, från olika håll.
Ja, precis. Att det var liksom, vissa tyckte att så här, nej, nu gör ni kalankasagor av julevangeliet, det här är inte okej alls. Medan andra tyckte att, men det här är alldeles för traditionsfast och kristet, nej, 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 så här kan vi inte ha det. Så den hamnade liksom i skottlinjen från alla håll, sådär.
Ja, folk kallar den för vänstervriden också.
Ja, precis. Ja. Och det var ju också en stor diskussion i hela samhället då, med liksom vänstervridning, högervridning och ja.
Redan då fanns PK-marxisterna. Staffan Westerberg är ju en sån här barnprogramsmakare som vi älskar att hata. Och han gjorde också en kalender i början av 80-talet. Baserad på de här figurerna, Lillstrumpa och Systeryster.
Precis. Och det var den första, det var där de dök upp för första gången faktiskt.
Lille Luj och Änglaljus i Strumpornas hus.
Precis.
Men den var ju också väldigt speciell. Alltså han gör... dockor med hjälp av strumpor, och det är liksom en speciell sagovärld han liksom för in tittaren i.
Ja, verkligen. Det handlar om den här Staffan Stelledräng som bor i sitt hus, alltid som vanligt, men sen har den här mellersta byrålådan där han förvarar sina strumpor. Så i den här lådan, då är det ju den här blandningen av strumpdockor och skådespelare utklädda till strumpor, och sen att det ibland kommer in någon mal där till exempel, då blir alla rädda. Kan inte ha en mal i strumplådan liksom. Och hur det är liksom Staffans då relation till de här strumporna, att ja, det blir liksom mer och mer att han upptäcker att det kanske finns något i den där mellersta byrålådan. Om man bara tittar tillräckligt noga och liksom vågar gå in i den världen, så kan han se vad som händer där.
Jag vill ha stämning i min skokartong. Jag tänder ett ljus, se så det lyser. Ett slott brinner upp. Oj vad jag tycker teater är topp. Det är gult och rött och varmt och gott och brunt och gott.
Ja, men jättekul. Jag fick ett vykort av honom igår där han tackade för boken. Jag blev så rörd. Ja,
men gud vad gulligt.
Ja, hur länge sedan var det man fick ett vykort? Jättelänge sedan. Så kom jag hem, så på dörrmattan så låg det ett med liksom en tindrande stjärna på en mörk himmel och två figurer på som han hade ritat.
Mm. Men du, nu har du fått vykort av Staffan Westerberg. Nu är du färdig.
Ja.
Nu är det klart med livet.
Ja.
Din bucket list är klar.
Ja, men lite så. Det kändes så. Jag blev väldigt rörd.
Ja, underbart. En annan kul detalj, det var ju Staffan och Bengt som ju då var väldigt populära och gjorde så här experimentella och lite roliga barnprogram från Umeå var det väl.
Mm.
Staffan Ling och Bengt Andersson heter de väl. De gjorde en julkalender också, liksom efter att ha gjort populära barnprogram så fick de också göra en julkalender. Idag kanske de är allra mest kända då för att då vara skidförsäljare i Snow Roller, alltså Sällskapsresan 2, när de sitter i sin husvagn och ska bjuda på vargtass och sådär.
Ah.
Men den här julkalendern, den fick kritik redan innan den började sändas. Varför det?
Ja, där var det ju ett stort rabalder också. Då var det så att papperskalendern skulle ju såklart fånga in vad som händer i handlingen av den här kalendern vi ska få se utspelas under december. Och där pratade jag med Gunilla Guldbrand, som var en av de två som var med och illustrerade papperskalendern. Och hon berättade att hon hade då ritat in en tomte i liksom fronten på papperskalendern som hade en pistol. För i kalendern så var det liksom massor av tomtar. Vissa var falska och vissa var verkliga. Och det förekom då ett rån i kalendern med en tomte med en pistol. Så då hade hon ritat den här och kalendern kom ut i butiker och så. Och då blev det liksom ramaskri att vad är det här? Det är en tomte med ett vapen på. Så här kan vi inte ha det. Och folk blev liksom, gick igång supermycket på det. Och Gunilla berättade också att det var en journalist som liksom gick så pass långt att hon började öppna alla luckorna. Öppnar en lucka som är bredvid tomten med pistolen så att luckan som han nästan siktar på. Och i den så låg det helt orelaterat ett hjärta. Så då tolkar hon det här som att det är en tomte som siktar på ett hjärta. Så det var jättemycket före den satte igång.
Mm.
Men sen när kalendern började och jag tror folk fick se, ja men okej, det är en kul kalender. Att det är liksom humortouchen, så sa hon att det bara dog ut direkt den diskussionen.
Mm. Men du, kan vi inte prata lite mer om mysteriet på Greveholm? För dig är det rätt tidig då. Du är 6-7 år eller någonting sånt där.
Ja, 91 till 96. Ja, det är 5
år. Ja, bara kom du ihåg den? Minns du det?
Ja. Jo, men det är därför jag har så, alltså att en stark relation till den till, tror jag. För jag kommer ihåg den här greven i rummet ovanför. Och var så här, shit, tänk så bor det ett skelett på min vind också. Vad ska hända?
Leif, stå inte bara där, gör någonting.
Vadå?
Ja, det vet väl inte jag, det är ju du som är ingenjör.
Men det handlar alltså om en familj som av misstag då flyttar till ett slott. Eller de tror att de ska bo någon annanstans men hamnar på det här slottet. Och där finns ju såklart spöken.
Mm.
Och mysterier och en massa saker. Och det är för den tiden ganska avancerad teknologi, alltså animerade grejer.
Precis, och därför så pratade jag med Dan Satrius som var en av de som skrev manus till mysteriet på Greveholm. Och han sa det att så här, det var, han bara, nu kan folk skratta lite åt de här 3D-animationerna som vi gjorde. Men då var det liksom high-tech som bara den, när man hade fått låna en skolsal av en kompis för att kunna liksom ens göra de här animationerna. Så de hade typ 30 olika datorer som fick stå en hel natt då och bara stonka och fixa i ordning de här effekterna. Och det var enda sättet att de ens kunde skapa dem och få med dem in i kalendern. Så att han sa att det här, ett av de sista avsnitten med greven som smälter ner av en julmusthink. Han sa att det avsnittet, vi hann inte ens se det innan det skulle sändas, så SVT var superstressade och bara, varför är det svart här mitt i avsnittet? Det är ingen bild, det ligger bara här och är inget, när kommer det? Och de bara, det kommer snart. Och sen hade de kört igång alla de där 30 datorerna en natt på skolan och till slut liksom fått in greven smälter. Men han sa att det ser ut som att han bara morfar in i en femte dimension. Typ. Det ser inte ut som att han smälter.
Men det här innebär också att vi måste ha en spoilervarning i början av det här avsnittet.
Det är sant!
Så att folk som inte har sett Greveholm då, så att de inte blir irriterade för att vi avslöjar att greven smälter.
Det är sant. Du, jag skrev inte in i boken för jag tänkte, tänk om jag spoilar. Precis. Hoppas att de riktigt nördiga lyssnar på det här då.
Mm. Men du har ju suttit och tittat på en hel massa material, kollat på gamla julkalendrar. Var det någon speciell kalender som du verkligen fastnade för, som du inte tänkte att men det här kan ju inte vara något speciellt? Och sen så bara sitter du där.
Ja, men alltså många, det var faktiskt ju mer jag kollade, alltså nu var det att jag hade ganska kort tid på mig med det här projektet. Julkalendern fyller ju 60 år i år och då kände jag att det passar ju väldigt bra att bli klar i samband med det. Men det var väldigt många som jag fick så här, ja men den här Hercules Jonssons storverk fastnade jag för och tänkte det här verkar superspännande, vill verkligen se mer av den. Albert och Herbert har jag inte sett innan. Det blev jag också jättesugen att se mer av. Och även Stjärnhuset faktiskt. För jag tyckte det var så kul med en kalender som handlar om liksom grekiska gudar och astronomi och astrologi. Det känns inte som, ja, men det första man tänker på, vad handlar en julkalender om? Och bara, ja, det här hade jag inte, jag visste liksom inte att det fanns det spåret ens innan jag började det här projektet.
Ja, jag lärde mig jättemycket om stjärnbilderna i den julkalendern. Men nu finns det appar. Så min son, 4 år gammal, han står och tittar upp mot stjärnhimlen och så ser han, kan han se de här stjärnbilderna i appen. Så det är en sån här augmented reality-grej.
Skakar du på huvudet då? Bara, Stjärnhuset skulle alltså, du ha sett?
Du, jag ska eller berätta för dig om Siv Rud. Han bara, Siv vem? Du har intervjuat en massa upphovsmän, medverkande och folk som har jobbat bakom kamerorna. Var det något oväntat som du fick reda på? Något som verkligen överraskade dig?
Ja, men det var gensam här varje dag. Varje dag fick jag en liten chock som gjorde mig jätteglad över någonting. Och det kunde vara allt från, ja, men i den kalendern, en småstad vid seklets början från 66 till exempel. Då gick jag igång, alltså, eller jag började, jag snöa helt in mig på snön i den kalendern. För då hade jag läst någonstans att det var svartvit tv vid den här tiden. Så istället för att, liksom, eller för att fixa konstsnö så använde man sågspån. Och det är spännande för varje gång jag har intervjuat folk som har jobbat med olika kalendrar har det varit så här, hur löser vi snön? Är det konstsnö från Danmark? Har vi snökanoner? Vad gör vi? Tar vi vara på den riktiga snön? Det är ett stort liksom, problem att lösa. Och här då så använde man sågspån. Och jag letade så länge efter någon som kunde bekräfta att det här stämde. Och till slut så fick jag tag på Hasse Jonsson som var med i den här kalendern och spelade liksom, en liten pojke. Och han var också, ja men, i den julkalenderåldern runt 10 och liksom bekräftade att ja, det var kubikmeter med sågspån som bara skyfflades in i studion. Men han sa också att det funkade jättebra som liksom snö och skotta och leka i och sådär. Men så skulle vi ha snöbollar och de gjordes i frigolit. Så sen när man ser det på tv så är det liksom ändå en helt annan vithet i de här snöbollarna än i resten av snön.
Och man hör också att det liksom gnisslar när de gör snöbollarna som om det var frigolit.
Eller hur?
Och en av de som Hasse Jonsson spelade mot som hade huvudrollen, det är Ted Gärdestad.
Mm, ja.
Som då också en 10-åring någonting.
Ja. Ah. Precis, och det är också en sån, det visste jag inte heller innan jag började med detta. Så att sådana saker dök verkligen upp varje dag. Mm. Och jag fick verkligen så här, åh, wow, vad fint, gud vad roligt, med väldigt, väldigt mycket.
Ja, underbart. Men hur ser det ut idag då? Alltså, finns det här konceptet julkalendern, finns det i andra länder också eller?
Ja, det har ju spridit sig härifrån till hela Norden. Och görs ja, i alla nordiska länder. Island producerar inte alltid en kalender själva. Men det sänds ofta kalender som de har gjort förr i repris. Eller att de plockar in kalender från andra länder. Som liksom Norge och Sverige och Danmark och sådär. Och Finland.
Men det är ett så starkt koncept. Så det känns som att det borde ju exporteras även till Sierra Leone och Brasilien tycker man ju.
Ja, man tycker verkligen det. Jag har inte lyckats hitta, om det görs någonstans. Jag har letat och letat men inte hittat någonting. Men det känns ju verkligen som en bra uppladdning för jul.
Mm, men kanske att det här med vår, liksom, vår situation här uppe i norr med, liksom, med mörkret och kylan och hela adventstiden, att den på något sätt det blir mer förtätat i de nordiska länderna på ett sätt som kanske inte liksom folk i Brasilien kanske så här jul, okej okay, men nu, det är 1 december nu ska vi liksom spela strandfotboll och dricka drinkar nu
ja,
23 dagar till och sen kanske vi kan gå på julen. Liksom.
Exakt, och vi bara är beroende av att någonting kul ska hända.
Något måste hända här nu.
Precis.
Ja, och SVT får stå för det.
Ja, ja, det är inte ett lätt uppdrag alltså. Nej.
Men hur gör man en julkalender egentligen? Hur arbetar SVT med det här projektet? Det måste vara ett mastodontprojekt. Hur går liksom urvalsprocessen till och vad tittar producenterna på SVT efter när de får in manusförslag?
Ja, precis. Alltså, det är ju verkligen så som en stor idol-audition nästan. Så då utvecklar de flera olika spår tillsammans med olika produktionsbolag som sedan då får gå in i någon slags slutpitch och berätta att det här vill vi att kalendern ska handla om vi får lov att göra den. Och så väljer de något produktionsbolag då som får göra den för nästa år. Och ja, men det tar ju liksom flera år processen att välja och utveckla vidare de olika koncepten. Och det de tittar på är väl ja, men framför allt, alltså generationsbredd är nog nummer ett. Att det ska tilltala allt från 5-åringen till 105-åringen. Och att det finns liksom storylines som passar människor i de här olika åldrarna. Så jag tycker man speciellt kan se det på alltså de allra senaste åren, att det ofta har varit liksom, några vuxna karaktärer och några barn och så några i tonåren. Så att det finns alla de här trådarna som kan fånga in publiken lite sådär. Och sen så, ja, men så tittar de klart att det ska vara en bra historia som bara kan få alla att vilja titta ändå 24 dagar på raken. Det är ganska lång tid att följa någonting.
Är det viktigt att det är juligt?
Alltså ja, jag intervjuade Helena Persson som är utvecklingsansvarig på SVT Barn. Och hon sa att så här, vi har inte varit helt inne på det spåret innan. Utan vi har tyckt att det kan vara kul med variation och sådär. Men hon sa att vi har mer svängt lite där och tycker att jo, det ska nog ändå vara ganska så mycket jul. Att folk ändå vill ha det. Så kanske att de varierar genren på ett annat sätt nu. Men att juligheten får lov att ta plats.
Ja. Men hur ser du på julkalenderns framtid då? Kommer vi sitta här och prata om det här om 60 år igen? Alltså under förutsättning att DNA-tekniken gör att jag kan bli typ 110 år då.
Ja, jag håller tummarna att det kan bli 110 och att vi kan göra ett avsnitt 2. Nej, men jag tror den kommer hålla sig. Det är min kristallkula spådom faktiskt. Jag tänker att det är som du säger, vi sitter här och väntar i mörkret bara på att julkalendern ska börja. Så jag tror att den kommer hålla många, många år till. Känns som att vi behöver det.
Mm. Vad vet du om årets kalender egentligen?
Den heter Mirakel. Handlar om två flickor som bor i samma rum fast med 100 år emellan, som byter plats med varandra. Så jag tycker det verkar vara en jättebra kalender. Jag är pyttelite bitter för jag skulle fått vara med och vara statist i den och göra ett poddavsnitt om det. Och sen så kom pandemin så det blev inställt den här stora scenen.
Inte för att skryta, men jag hade faktiskt en liten biroll i radiokalender 2008.
Jag går nu, det här är inte okej.
Smäll i dörrar.
Verkligen.
Jag vet inte om det finns kvar några spår där på internet, vi får se.
Ja, men det är kul, den där plockade ju upp den traditionen, för radio och tv gjorde ju kalender tillsammans de allra första åren, att det var samma karaktärer och ish samma historia i alla fall. Så det är kul att de plockade ju upp den traditionen, så det är häftigt att vi fick vara med när den traditionen kom tillbaka för ett år.
Precis, var jag väldigt glad för det. Fakturera 200 kronor till Sveriges Radio.
Eller vad det nu var. Stort.
Ja, precis. Ja. Men du, hur var det att kontakta alla de här människorna som har jobbat med julkalendern genom åren? Tyckte de att det var kul?
Ja, de allra flesta, alla jag pratat med blev superglada. Det var många som var också så här, hur hittar du mig? Du vet, någon hade, typ en kvinna som intervjuade var Laila Granberg som hon skickade in en novell till en kalender som heter Liv i luckan. Där barn och unga fick skicka in sina berättelser till det här programmet som sedan gjorde alltså sketcher med professionella skådespelare. Så att alla tittare fick liksom vara med och skriva julkalendern, vilket jag tycker är väldigt gulligt. Och hon till exempel var ju så här, hur hittar du mig? Det var så länge sedan. Men hon var så här, det var alltså något av det bästa i mina ungdomsår och få vara med om det här. Så att sådana berättelser har varit så kul att höra och få vara liksom i kontakt med båda de här gamla rävarna som ju verkligen är så här julkalenderkungar vill jag säga, och drottningar som verkligen har varit med i många år, men även de som har varit bakom kulisserna och gjort alla de jobben som man kanske inte tänker på. Typ svansoperatören i Pelle Svanslös, Sandra Blom.
Just det, som, ja. Men inte Pelle Svans då, för det är bara en stump. Men kanske Maja Gräddnos.
Ja, men exakt. Tre svansar hade de allt som skådespelarna fick dela på.
Okej, så det fanns en skådis inne i Majas direkt. Och så fanns det även en separat svansoperatör.
Exakt, som satt och styrde med liksom tv-spels joystick och styrde svansen. Ja. Så.
Jag är glad att de inte animerade i någon gammal skolsal i Skåne som de gjorde med Greveholm, utan att det faktiskt var en tygsvans.
Ja, nej, men det är jättefint. Det är ju en av de kalendrarna som är så här, den här är opartiskt bra, tror jag. Alltså, för man har ju ofta liksom nostalgiska minnen från sin uppväxt, men den tänker jag, om någon som absolut inte haft någon koll skulle se den, tänker jag, den har nog varit bra då, fortfarande, tror jag.
Bra liksom insteg i julkalendervärlden.
Ja, men exakt, det är den där första man börjar med.
Nu ska jag gå och köpa en papperskalender till min son, tänkte jag. Men innan dess så har jag en fråga kvar. Ah. Den här podden heter ju Alltid velat veta. Har du något ämne utanför det här julkalenderuniversat som du skulle vilja veta mer om?
Ja, men jag är ju Astrid Lindgren-nörd också. Så ja, det hade varit jättekul att veta mer om typ så här, läsningar av olika Astrid Lindgren-berättelser. Olika tolkningar. Det hade jag tyckt var jättekul. Har du gjort något om det innan?
Nej.
Bra.
Du tänker mig så här,
då säger vi det.
Så här, Pippi liksom ur en queer feministisk så här,
synvinkel
sånt. Eller en postmarxistisk läsning av Emily Lundeberg. Och så.
Ja, superintressant och kul tycker jag.
Ja. Det, ja, jag tycker det låter smalt, men det låter också helt underbart.
Ja, men härligt. Ja.
Caroline Cabot, tack snälla för att du ville vara med i Allt vill att veta.
Tack ska du ha. Jättekul att få vara här.
Caroline Cabot om julkalendrar. Vill du veta mer så kan jag verkligen rekommendera Carolines fina bok som finns i julhandeln både fysiskt och digitalt, vilket du kan vara att föredra i de här tiderna. Dessutom kan du lyssna på podden Nördarnas jul som är själva startpunkten för boken, och den finns där poddar finns, och det gäller verkligen också för Allt du vill att veta. Och vill du komma i kontakt med oss så har vi en Facebook-sida, eller också kan du kontakta mig på min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Vi hörs igen om en vecka.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.